Här sitter vi i Sven-Eriks vardagsrum och solen skiner in genom balkongfönstret. Och vi inledde här med en låt som jag hade bett dig välja, eller du fick välja tre låtar som vi ska höra under samtalets gång. Och vi börjar med Beatles All My Loving, och vi ska prata om en av dina stora kärlekar, pop- och rockmusiken.
Ja, det har varit viktigt för mig alltså. Och det är ju därför jag skriver den här boken också, att det här, jag säger ju där i boken nu att det är inte någon självbiografi, att det är någon, en form som jag är ganska främmande för, att jag tycker att jag vill inte som lyfta upp mig på det sättet som om jag ska vara speciellt märkvärdig eller viktig, utan det jag vill som med den här boken är att jag tar upp poppen och rocken från 60-talet och 70-talet, lite längre framåt kanske också, men mest 60-tal, när jag själv var ung. Och sen frågar jag mig, hur har den här musiken färgat mig? Vad har den betytt för min förståelse av mig själv och av världen, och om man tar det så här mer högtidligt? Och det är ju inte bara för mig, utan det är ju som, jag är ju som en representant då för en viss generation kanske.
Ja.
Så att det är pop, rock och generation, det har som varit som styrande för mig när jag har skrivit det där, den här boken Ropet från gårdagen då.
Ja, för de flesta av oss så har ju en relation till musik, speciellt under uppväxtåren, tonårstiden, ja. Och var och en generation haft sin egen musik,
absolut,
så att säga.
Absolut, och det är just det som är poängen här också, att det här, jag menar, min tonårstid, den är speciell för mig, det är väldigt speciell för mig, men den är också speciell för många andra. De som är yngre, mina söner, de har en helt annan musik som de gillar, som de växte upp med på 80- och 90-talet. Så jag kan försöka förstå varför den är så viktig för dem, men jag kan inte någonsin riktigt komma till botten med det ändå. Inte. Och det är ju samma med film också, i viss mån.
Så är det, så är det.
Att all kultur som man tar emot, just man är som i sin mest mottagliga ålder, ska vi säga, just när det gäller musik, tror jag, från någon gång tidiga tonåren, 10 år framåt ungefär, från 13 till 23 skulle jag säga.
Ja. Då det sägs att ens musiksmak liksom formas och cementeras.
Ja, och det kanske har någonting att göra med också, att människans hjärna är ju förstås formbar, men ju äldre man blir så stelnar det ju.
Ja.
Och man märker ju det själv också, att ens åsikt tenderar kanske att lite stelna när man blir äldre. Man försöker ju motverka det, men det är ganska svårt.
Det har varit mycket musiksmaksdebatter i tidningsspalterna genom åren. Det blåsar upp ibland och så lugnar det ner sig och så vidare.
Ja. Tänker du på någon speciell då?
Nej, men jag bara konstaterar att det är, liksom, det är min musik som är den rätta. Det är många som tänker.
Sättet, ja, precis.
Ja. Ja, men vi rör oss på 50-60-tal och jag läste här i boken att din första egna skiva så var en Bill Haley and the Comets,
ja,
Rock Around the Clock.
Ja, just det. Jag fick den på min 10-årsdag, så det glömmer jag ju aldrig. 57.
Ja.
Det betyder ju då att jag tillhör den här generationen som är född efter andra världskriget, och som kallas för baby boomers.
Precis.
Och det var ju en väldigt stor generation, för att det blev ju som en sån här reaktion då efter kriget med stora årskullar. Och jag tillhör ju det här just också. Och det är just de här baby boomers, det är de som bildar egentligen kärnan, och det är också en point i den här min bok, det är som kärnan i hela den här rockkulturen som utformades på 60-talet.
Mm.
Och det är både kritiker, det är forskare och det är musiker, de är alla, och de är nästan väldigt mycket från samma typ av bakgrund också, arbetarklass eller medelklass, vita, västeuropeer eller nordamerikaner, så det är som sociologiskt en ganska liten grupp, och det är nästan bara män övervägande, väldigt mycket. Nu finns det kvinnor också, tjejer fanns det, men att de bildar som en alldeles tydlig minoritet, att det här är nog som ett sådant lekfält mera för pojkar på något sätt, jag vet inte riktigt.
Ja. Det var det. Men det måste vi konstatera, eller du genomlevde en musikalisk revolution där slutet av 50-talet och 60-talet och så vidare.
Absolut, och för mig så egentligen börjar nog den här revolutionen, man kan också kalla det en evolution, men man kan bra säga att det var en revolution det börjar nog med Beatles egentligen, förutom då Bill Haley då. Men det var som ett startskott. Och det, då hände det inte lika mycket. Men sen 62-63 när Beatles kom, då var det ju som någonting nytt skulle starta.
Ja.
Hela samhället liksom, om man försöker tänka tillbaka på 63, de som levde på den tiden, så det var ganska strängt och grått och strikt.
Ja.
Men sen kom det via liksom nöjessidorna i tidningarna, via underhållning, skivor, musik, film, så kom det in det här amerikanska och angloamerikanska liksom nöjeselementet.
Mm.
Underhållningsmusik, populärmusik, vad man nu vill kalla det, pop, rock. Då blev det ju rock på 60-talet.
Ja.
Och då blev det som viktigare och märkvärdigare. Man skulle börja analysera det.
Ja.
Det var inte längre något sånt här som man bara skriver om på nöjessidorna, utan det hamnade också på kultursidorna.
Ja.
I till exempel Dagens Nyheter skrev man om popmusik och hade någon 1965-66, man hade egna listor. De här kulturknuttarna tyckte om popmusik också, så att de gillade, som jag gillade ju också, Love in Spoonful till exempel skrev man om, och Beatles förstås. Beach Boys har ju varit ett favoritband för mig alltså.
Jo, vi ska strax lyssna på dem också. Men var det för att kanske för att de första, de som började digga den här poppen och rocken på 50-talet, de var nog vuxna och de jobbade på tidningarna och fick skriva det. Var det därför den lyftes upp och inte bara så som nå lekorna?
Ja, de var unga vuxna, eller som i mitt fall så var jag ju inte ens riktigt vuxen när jag skrev en artikel i det här Träffpunkten som var det här ungdomsspalten i Vasabladet på 60-talet. Där jag frågade mig att hur ska man riktigt bedöma popmusik? Att jag tyckte att de här gamla stofilarna bedömde den fel.
Mm.
Och det måste komma, man liksom måste förstå att popmusik har kvaliteter. Det var som min grundidé. Och då var jag väl 17-18 år när jag skrev den.
Ja.
Och jag hittade ju det här urklippet sen här efter mycket letande.
Ja.
Så har jag ju det kvar, och på ett sätt tycker jag att det var lite kanske naivt. Men samtidigt var det någonting i den som var lite framåtblickande också. Så att,
jo, ja.
Att det var inte bara jag som tänkte i de där termerna, utan det var många andra också.
Mm. Vi ska fortsätta prata, men nu då ska vi släppa fram Beach Boys. Och från deras fantastiska album Pet Sounds, Wouldn't It Be Nice? Där tonar musiken ut, Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, och prata lite pop kontra rock här, och,
ja.
Och jag vill nu hävda att Pet Sounds-skivan, så den var varken eller, utan den blev, jag vet inte, konstmusik på något sätt.
Ja, absolut. Alltså det är ju konstmusik, men det går också att beskriva som rock, och jag tycker att man framförallt måste tänka på att det är pop.
Mm.
Den är populär. Men det är lite samma problematik som med Beatles. Där de kom ut med Rubber Soul först och sen Revolver.
Mm.
Speciellt Revolver. Så det är ju någonting nytt som skapas då. Att det är liksom, det är både avantgardistiskt, modernt och samtidigt populärt.
Ja.
Så att det var någonting som låg i tiden det där. Och man säger ju då att som Beatles till exempel, De hade lärt sig av Bob Dylan hur man skulle skriva lite knepigare texter och så här. Men det är ju bara en del av förklaringen. Det var någonting som gjorde det, att de här ungdomarna, det har också att göra med det, med den här explosionen inom undervisningen. Att många fick ju börja gå i gymnasier och så vidare. Så att utbildningsnivån steg, man lärde sig språk, man lärde sig engelska via de här sångarna. Allt det där påverkar liksom hur man börjar se på det, att det är viktigt.
Ja.
Och att det är någonting nytt. Och det gällde också grupperna, att de ville hela tiden förnya sig.
Absolut. Ja, det var ju tävlan grupperna sinsemellan, ja. Också. Det var Beatles mot, ja. Beach Boys, ja. Till exempel.
Och Beach Boys började ju som, jag menar Brian Wilson som är liksom själva vad ska vi säga, själen eller vad man nu vill kalla det i gruppen. Han skrev låtar, han arrangerade dem. Mm. Enda som han var svag på så var att skriva texter, så han behövde någon annan att skriva texterna. Men jag menar, han var ju som uppväxt med det här barbershop singing och sån här Frank Sinatra, jo. Bing Crosby-generationen och de här kvartetterna, sångkvartetter som han tyckte om. Four Freshmen var ju hans som favoritgrupp. Men sen tyckte han ju också om Chuck Berry.
Mm.
Så att när han kombinerade Four Freshmen och Chuck Berry så hittade han som sin egen musik då. Då blev det Beach Boys och det blev surfmusik till en början och sen blev det ju då Pet Sounds, som jag tycker att den är som egentligen oöverträffad när man tänker på den här popmusiken och rockmusiken. Det finns inte liksom någonting som slår den egentligen.
Mm.
Men det är ju bara min åsikt.
Det är din åsikt.
Ja.
Sven-Erik, vi ska se. Det var två frågor som är bas för den här boken. Det var den här insändaren du hade skrivit i den här ungdomsspalten.
Ja.
Ja, vad fick du för gensvar där?
Med
den här din text där i om att, ska man säga så, att sluta se ner på poppen och rocken.
Egentligen inte speciellt mycket inte. Men jag blev ju något av en slags liten popprofet jag också, så att jag försökte liksom övertala det här vår musiklärare att han skulle börja lyssna mer på popmusik. Så jag var till och med hem till honom med en skiva och försökte
ja,
spela. Men inte blev han riktigt imponerad av det.
Eleven försökte bli lärare.
Ja, ungefär, ja.
Mm. Här har vi boken, den utkommer på den 28.
Ja.
Torsdag va?
Yes.
Men här har vi en kopia. Så det är ingen självbiografi, men du har i alla fall bland annat gjort en del listor på låtar från årsvis som har betytt mycket för dig.
Från 63 till 69.
Mm.
För att det är just den här perioden när jag var som mest mottaglig egentligen. Just ska vi säga för pop- och rockmusik. Och det är nog medvetet har jag lyft fram som musik då som jag själv gillar och som jag märker ju själv att jag är mer av popkille än rockkille. Det har jag ju alltid nog förstått också, men att för mig har det varit liksom lite viktigt att klargöra det där, för att jag är med, eller vi har haft en sån här pojkgrupp där vi spelar musik och där är det väldigt ofta det här rocken som lyfts upp, att den är, och det är ju ett vanligt fenomen att man säger att rocken är viktigare, den är mera självmedveten, den har en massa sådana kvaliteter som popmusik inte har.
Mm.
Men jag har alltid försökt försvara popmusik att egentligen är ju rocken också popmusik, om man är riktigt ärlig.
Ja.
Popmusik är som ett större begrepp, men när rocken kommer in så blir det som en sån gökunge som vill liksom skuffa bort den här gamla poppen. Och det som blir kvar efter den här rocken har kommit, så det är då en annan typ av popmusik eller ett annat popbegrepp.
Ja.
Och det är just den här spänningen mellan de här båda, rock och pop, som jag tycker att är så intressant. Och min poäng är nog egentligen den att man kan inte dra någon linje, någon sån tydlig linje mellan rock och pop, utan det som de hänger ihop. Du kan inte skilja dem åt, inte att det finns rockelement i poppen kanske och popelement omvänt i rocken.
Absolut.
Så att
man ska behöva välja mellan Beatles och Stones.
Nej, just det. Båda är bra på sitt sätt. Var och en hittar ju sina egna favoriter i alla fall.
Ja.
Så att, men det är klart att man är påverkad av sin omgivning, av sina kompisar, vad de tycker om. Och kanske, sen vill man ju ofta också, det har ju varit det där klassiska, att man vill liksom ha ett avstånd till föräldragenerationen.
Jo.
Att man vill ju inte lyssna på samma musik som de lyssnar.
Precis.
Först när man blir äldre så kanske man återgår till det. Så att det har ju börjat, jag lyssnar ju mycket på Frank Sinatra till exempel, som jag vet att min pappa skulle också ha gillat.
Precis. Ja, och musiken är mycket mer än bara musik, att man lyssnar inte bara på någonting som man gillar, utan det är liksom ett ställningstagande. Liksom man väljer klädsel, var man umgås och vem man umgås med.
Det är som en del av identiteten och en väldigt viktig del. Och just på grund av det så är den är ju som så behändig, därför att musik är ju ganska billigt.
Ja.
Jag menar att producera, jämfört med att göra en film, det är ju betydligt dyrare. Så att därför, och de kunde ju liksom skaffa instrument, de kunde bygga egna orkestrar, grupper. Och det kostar inte särskilt mycket. Mm. Nästan vem som helst hade råd med det. 4 killar eller 4 tjejer eller 3 killar, 3 tjejer. Eller bara en också i värsta fall. Så har man någonting redan som man kan börja bygga på. Mm.
Och nu för tiden är också distributionen gratis, om man så säger. Man laddar upp låtarna på nätet och där finns det.
Ja, men det är säkert ett liksom problem också upphovsrättsligt att få de här artisterna tillräckligt med pengar. Då,
så. Ja, givetvis. Och det här att höras i bruset och så vidare.
Mm. Men en sak som kanske, som jag tycker att nog är viktigt att hålla i minne också när man diskuterar sådär om smak och tycker och smak, högt och lågt, vad är bra, vad är dåligt. Att pop och rockmusik, de ingår ju som i det här som man kan kalla kapitalistiska samhället som vi lever i.
Jo.
Och det där glömmer man väldigt lätt bort. Man pratar om de här rockartisterna som är kända och uppburna, vilka kvaliteter de har. Men man glömmer kanske bort att många av dem är ju miljonärer. Och de slåss ju väldigt hårt också ofta om just det här, inte bara musikarv utan också rent liksom om pengar.
Jo.
Och många artister har ju också blivit utnyttjade, det är helt klart. Speciellt svarta artister.
Jo.
Så har ju så att säga sålt sin musik alldeles för billigt. Mm.
Och det fortgår, det var inte bara på 50-60-talet.
Och jag menar svart musik, det har alltid legat nära mitt hjärta. Och speciellt soulmusik, men också blues.
Jo.
Men också ska vi säga sån musik som Tamla Motown till exempel på 60-talet. Oj vad jag lyssnar mycket på dem.
Ja.
Supremes, Four Tops, Temptations, Martin and Mandela, fantastiska grejer.
Men det har jag noterat, du skrev att du har inte så mycket Tamla Motowns skivor i din samling, för du har köpt album och det gavs mest ut som singlar.
Ja, precis. Ja. Ja, det stämmer. Men alltså jag lyssnade väldigt mycket på Motown då, i radion.
Ja.
Sveriges P3, Lennart Wretlind och andra som spelar väldigt mycket Motown.
Mm.
Så det, jag menar, Motown tror jag också är väldigt påverkade av Beatles, av den här engelska vågen. Att man kan, jag har ju försökt titta också på den musik som amerikanska musiken som fanns före Beatles. Före Beatles kom och den här brittiska invasionen, den var helt annorlunda.
Mm.
Men Motowns musik är som mer uppladdad och tuffare. De har tagit intryck av den här brittiska invasionen, helt klart.
Och då Svenner Klinkman, vi måste tyvärr börja runda av här som jag befarade innan intervjun. Att det här, vi hinner inte säga allt. Nej. Eller ens en del. Men en sån avrundande fråga. Vad lyssnar du på nu för tiden och vad säger du om nutidens pop- och rockmusik?
Ja, jag lyssnar ganska mycket på Bob Dylan, jag lyssnar på världsmusik, jag lyssnar på jazz. Jag har som ett ganska brett sån här spektrum. Jag försöker hitta spännande musik. Ray Cooder och Joakim Cooder och såna artister.
Mm.
Ganska mycket försöker jag hitta liksom själv det här. Gå en egen väg. Det har varit som för mig ett rättesnöre i mitt liv. Och det gäller också att hitta musik.
Mm.
Klart att jag är också påverkad av vad andra tycker om.
Ja. Nåja, vi ska runda av här och tredje låten som du valde ut, jag gav dig möjlighet att välja 3. Vi börjar med en låt från 63, Beatles, sen Beach Boys från 66 och till sist nu då The Band och The Wait från 1968. Varför valde du den?
Ja, vad ska jag säga? The Band var någonting, det var igen någonting helt nytt som kom och samtidigt lät det ju väldigt gammalt.
Mm.
Så att jag slogs ju av att när man hörde just den här andra albumet, det här bruna albumet,
ja.
Det är väl från 68 eller 69, nu minns jag inte på rak arm, är The Wait med på första eller andra albumet, men i alla fall, man skulle kunna tro att det är 100 år äldre musik än vad det egentligen är.
Ja.
Så att de hade hittat tillbaka till de här källorna, till det här om man nu kallar det ursprung, men de här gamla genrerna, liksom gammal blues, gammal country, gammal gospel, och mycket sån musik som kom från sydstaterna,
ja.
Så gjorde de om, Och det intressanta med gruppen är ju det att av de här fem medlemmarna så är fyra kanadensare.
Jo.
Och bara en är från sydstaterna, Levon Helm.
Jo.
Så för dem så var sydstaterna, det var som ett sånt här mytologiskt eller mytiskt landskap. Mm. Och det är det de sjunger om just på The Wait bland annat.
Mycket bra. Tack ska du ha, Sven-Erik Klinkman. Och här kommer vuxen pop, kan man väl säga, ja, till absolut. Sist.